Podplay.
Men hallå på er alla hockeykompisar där ute. Nu har det blivit dags igen faktiskt för ett nytt avsnitt av NHL Puls med mig och via playprofilen Jonathan Lindqvist. Vi kunde inte slita oss från varandra utan vi tänkte så här att trots att det har skickats iväg nyårsraketer redan och det har skålats i champagneglas här efter nyår att vi skulle... Ja, men någon slags spåkuleövning, Jonta, kan vi väl säga att det här avsnittet kommer. Det är inte det här standard NHL-pulsformatet den här gången, utan vi tassar ifrån det helt och hållet.
Har vi ett standardformat? Kan man säga att man har det efter ett halvdussin gånger?
Rimligt inspel faktiskt, men jag tänker vi brukar ju ha en mall i alla fall som vi följer.
Det är sant. Det här blir helt galet. Det blir inga nyårslöften. Har du någon nyårslöfte förresten? Jag har inte ens frågat dig.
Jo, vi pratade om det för några dagar sedan.
Jag vet, men jag fejkade att jag inte gjort det för att liksom... för grammets skull. Men... Du, nu vet jag, Adam är liksom en... Jag brukar ibland säga att han är en... Jag har kallat Adam naiv några gånger. Och det här är lite av ett exempel på det. Att han... okay. Ja. Det är fint att du tänker att det här, allt ska vara autentiskt.
Ja, men jag kunde inte skådespela där, kände jag.
Nej.
Men sen är jag lite viktad åt det hållet att jag vill hålla mina nyårslöften privat.
Mm.
Att jag inte vill dela med mig av dem. Men jag vänder på det då. Jag vet ju vad du har för nyårslöften 2022. Men vill du berätta det för lyssnarna?
Ja, jag kommer inte greja det. Men jag kan absolut göra det. Mitt nyårslöfte 2022 är att jag ska klara att gå och lägga mig 7 nätter i sträck. Kvällar i sträck utan någon form utav stimuli, tänkte jag säga, men det blir ju fel, men alltså utan någon form utav att ha med en telefon eller en bok eller lyssna på någonting sen. Jag ska bara gå och lägga mig och somna.
Vilket så jag... ingen yttre påverkan när du ska lägga dig i säng.
Nej, precis. Och jag har alltid haft väldigt svårt med det. Som långtida lyssnare förstår så kan ju mina tankar snurra ganska mycket ibland. Att man börjar spåra iväg på fundera på saker. Inte något negativt, men bara att man liksom funderar på roliga ordvitsar kanske. Så att jag tänker att jag vill liksom nå till en punkt jag klarar av att bara gå och lägga mig som folk gjorde förr i världen. Jag vet inte om någon gör det nu.
Nej, det tror jag absolut inte. Men... de flesta har väl en tv-apparat i sovrummet också. TV-apparat på 60-talet eller?
Oh, absolut, och åtminstone att man lyssnar på en podd eller kanske på oss. Eller läser på, jag läser ju oftast. Ibland lyssnar jag på stand-up också.
Ja, men tror du att det där är någonting som du kan... Alltså, jag menar bara så här, i april 2022 då går jag in för det. Då ska det vara 7 nätter eller kvällar i rad. Eller måste du mjuka upp?
Alltså förstår jag 100%, det här kommer jag mjuka upp.
Två kvällar och sen 3 eller 4 och sen blir det 7.
Ja, alltså det här är ju en nu blir det väldigt avancerat här, men det här är ju en process av att jag tror att jag måste förändra hela kvällsrutinen, hur man varvar ner alla de här grejerna, att man börjar med de stegen och sen när man har kommit dit då kan man börja och testa liksom, klarar jag att kanske en natt. Mm. Om jag ska klara det här så kommer det inte hända förrän efter sommaren. Det är så pass realistiskt det är här. I min egen... alltså det är inte en jätteallvarlig grej. Men det är kul att ha ett litet mål sådär.
Ja, absolut.
Jag klarade inte, mitt senaste nyårslöfte var att sova utomhus 7 nätter ett år. Totalt, inte i sträck. Och det grejer, jag kom inte upp i det tror jag. Det var dåligt.
Jag vet inte riktigt vad det är med oss nu. För innan inspelning så var det någonting... Jag minns inte vad det var nu som vi pratade om. Som du tog upp som jag hade tänkt på typ 5 sekunder innan. Och nu när du nämner det här med att sova ute. Och att du ska ha en ny kvällsrutin under 2022. Och förändra ditt liv tydligen. Så blev jag lite sugen på att dra ut på utflykt igen. Som vi gjorde. Det var väl någon natt i fjol 2021. Men vi hade ju framförallt den där resan 2020. Som var helt otrolig där i... Övrigt skärgård när vi kajakade några dagar.
Ja, verkligen. Det kan jag också rekommendera som nyårslöfte att ta en kajaktripp i Höga kusten skärgård.
Mm.
Det var en 10 av 10 resa. Det, en, på tal om saker vi har sagt innan så är det kul att vi sa innan vi började spela in att idag så struntar vi i något intro och sen går vi rakt på bara. Och nu har vi babblat om våra tankar om livet i ganska länge här.
Ja, allt annat än hockey. Men innan vi kör de här presumtiva tankarna som jag har om 2022, för så är upplägget i det här avsnittet i alla fall, att jag kommer att skicka iväg dem mot Jonte och sen får han säga typ så här, ja men det där tror jag också på, eller det kommer inte alls hända, och sen ser vi egentligen vad diskussionen mynnar ut i. Mm. Men det är rätt få saker i livet som är 10 av 10. Kände jag nu när du sa att det där var en 10 av 10 resa.
En perfekt flippmacka.
Ja, alltså hissen typ.
Ja. Mm. 10 av 10.
Conny Strömberg hissen. Har du sett det klippet? När han står längst ner i försvarszon och lägger en flippmacka som landar på blå linjen perfekt på klubbladet.
Nej, jag har faktiskt inte
det. Ska jag skicka den till dig. Det var ju Connys hockeyskola som vi gjorde för några år sedan.
Just det. Ja, men det finns väl andra saker. 10 av 10. Någon form av mat borde vara 10 av 10.
Nej, det ska jag inte säga.
Jag har ju haft tur att äta på några riktigt bra ställen. Men också typ så här, vadå, typ en korv över öppen eld.
Ja, fast det är ju sällan 10 av 10. Alltså det är alltid någon, man är ju kräsen, det är alltid någonting som fattas för att det ska ge det där ultimata betyget. Det är ju samma sak när man ger ut getingbetyg i olika guider som man gjort för Expressen. Man sätter ju otroligt sällan femman. För det är så högt ställda förväntningar på det betyget.
Mm.
Jag fick ett på den.
Ja, men jag sitter fortfarande och tänker på 10 av 10 grejer, men
ja, men så här, vi kanske kan återkomma till det i slutet av avsnittet, så kör vi lite hockeytugg nu framöver de kommande minuterna. Hur låter det?
Ja.
Okej, men är du taggad nu? Nu vill jag ha igång det.
Absolut. Är det här inspelningen? Du fick din,
du så autentisk av nu.
Du fick din vanliga röst nu. Du gick bort från din jobbröst, jag blev förvirrad.
Precis. Nej, men det får vara kvar i inspelningen. Vår klippare Simon får behålla det. Och sedan så skickar jag ut de här presumtiva påståendena.
Hur många är det? Vill man veta innan
året 2022. Det är 6 eller 7 stycken totalt, tror jag.
Okej.
Som jag satt och fnulade på här under förmiddagen. Så vi kör igång. När grundserien är över kommer 2 backar att vara placerade topp 15 i poängligan. Något som inte har skett sedan säsongen 16-17.
Ja, då var det EK och Brent Burns, numera lagkamrater. Eller hur?
EK, alltså Erik Karlsson, var 1 poäng ifrån den back som placerade sig på 15:e plats. Erik Karlsson var på 16:e.
Oj.
Men Burns var rätt. Han var den bästa poängbacken då. Han har 76 pinnar på 82 matcher.
Kan det ha varit... det året, 17, vill jag ju säga att Burns var Norris och Erik var 2 och Vigge 3. Var Vigge för Erik?
Ja, han var faktiskt det.
Var sjukt. Ja, det var hans bästa. Det var han hade 74.
Ja, 72 har jag skrivit upp. Men
ja, 72 stämmer. Helt rätt. Ja, men det är intressant. Det är väl han som är en av dem då? Alltså, ja, det är väl han och McCarr du tänker på ska göra det?
Ja, eller Adam Fox. Adam Fox är väl högst upp i backgrunds poängliga när vi sitter och spelar in det här just nu. Men tittar man alltså på försvararnas kolumn där, så ser man att Roman Josi är högt upp. Quinn Hughes är rätt högt upp också. Du nämnde Hedman och McCarr. Det är många som är där uppe och slåss om att vara på en topp 15 plats i den totala poängligan.
Mm. Ja, jag... Ja, visst. Jag håller med dig. Mellan någon av de tre, alltså man tänker så här, jag tycker Hedman gör sin bästa grundserie på flera år här. McCarr är ju ett fenomen. Alltså han är ju Erik Karlsson 2.0 och Fox är ju också med. Att någon, inte alla tre, men 2 av 3 skulle greja det. Nu har ju Fox, eller vad säger jag, förlåt, McCarr missat några matcher, men samtidigt som det känns lite, känns som det finns lite sparkapital i Colorado. I Victors fall, jag menar Kutcher är på väg tillbaka nu, jag tror att han är nära spel. De wavade ju Riley Nash häromdagen och det är väl eventuellt 4 plats för honom. Men jag menar, kom han tillbaka som han gjorde i slutspelet och de får igång det där powerplayet ordentligt, jag menar, då är det ju liksom Alltså inte för att vara sån, men det kommer ju komma några väldigt billiga assist för Victor ifall Kutjerov kommer tillbaks.
Men i så fall så är det ju en personlig rekordsäsong för Hedman.
Jag tycker att det kan vara hans... det här skulle kunna vara hans bästa grundserie faktiskt, någonsin. Sättet han gör det. Jag läste Dom Lysician här på The Athletic här nu på morgonen som... han är ju liksom en... Jag skulle vilja säga att det kanske är en... Kanske den mest profilerade analytics-skribenten som finns egentligen numera. Han har ju verkligen tagit steg. Jag håller inte alltid med honom om allting. Och så, hans modell som han använde sig av är absolut inte perfekt. Men den är inte dålig heller. Och han hade ju Hedman som trea i Hart Trophy-racet.
Trea i Hart?
Ja, han hade, alltså hans Hart... Han har ju, det han gör är att han har ju en modell som värderar olika saker man gör. Alltså poäng man gör, skott man skjuter... skott man släpper till, målchanser och så vidare, bla bla bla, utvisningar fram och tillbaka man tar och får med sig. Och sen får han ett klumpvärde som han kallar för game score. Han hade Victor som trea där.
Men Victor. Alltså trots att Stamkos kanske har en av sina bästa säsonger någonsin och att Vasilevski världens bästa målvakt står med de där stolparna.
Så är det väl, och därmed har Vasilevski missat lite tid. Varit framförallt i början på säsongen lite upp och ner. Alltså Stamkos är all ära, men jag tror just baserat på, alltså det som står ut för mig, och det här är lite grann samma sak som jag tyckte vi såg hans Conn Smythe-år, att han, när Stamkos inte var med, att han liksom växlade upp. Jag tyckte man såg det grundserie att han växlade upp sitt spelfördelande, framförallt i powerplay när Kutjerov var borta under grundserien och tog ett större ansvar där. Och sedan när Stamkos försvann i slutspel så tyckte jag att då började han skjuta mycket mer än han egentligen har gjort på flera år. Och det har väl hängt i till viss del. Och jag kan tycka att man ser lite samma sak här, att han med både Point och Kutjerov borta så har han tagit ett enormt ansvar, framförallt offensivt. Återigen, han har en poäng per match här ungefär och liksom lever inte på ett powerplay, om man kan säga så liksom. Snarare så att han i mångt och mycket driver det powerplayet när framförallt Kutjerov bort med en points till stor del också. Så att, plus att han gör allt det han gör defensivt och så vidare. Så att jag tycker inte att det är orimligt att säga att det här skulle kunna bli hans bästa liksom, grundserie någonsin. Beroende på, jag menar vi är inte ens halvvägs här så att vi får ju se. Men det tycker jag man ska, återigen om man kollar Lysicians modell, den är ju väldigt... Alltså han har ju inget, han går ju bara på modellen rakt av. Han väger ju inte in... några tankar, utan han har ju byggt den här modellen som är ganska bra, även om jag tycker att den har sina svagheter. Men det är intressant på den.
Verkligen. Men du, angående Kelly McCarr, jag har insett det att när jag sitter och kollar NHL highlights på morgnarna så har jag egentligen under de senaste åren alltid börjat med Edmonton för att jag vill se vad McDavid har hittat på. Men den här säsongen har jag nästan mer tittat vad Colorado har gjort under natten för att jag tycker att Cale Makar är så sensationell på något sätt. Du nämnde Erik Karlsson där och jag har för mig att vi i somras när vi diskuterade Cale Makar, det var inte en podd eller så, utan det var bara när vi satt och snackade hockey och lite allmänt hockey eller allmänt snack om livet, och jag liknade honom vid en bläckfisk, att jag tyckte att han såg lite ut så på isen när han rörde sig. Och ska man dra någon slags jämförelse med en spelare så sa Erik Karlsson, men en spelarsymbios som jag skulle vilja kasta ut här till dig. Erik Karlsson och Nathan McKinnon i ett paket. Vad tänker du om det?
Ja, jag förstår hur du tänker. Alltså, McCarr är ju en mer explosiv, även om Erik var extremt kvick och rapp och kraftfull faktiskt, så känns McCarr ett steg till. Och där har ju McKinnon delen av det.
Exakt.
Alltså, han har en otrolig kraft i det han gör. I frånvändningar, jag menar alla, eller de flesta som lyssnar har ju sett målet mot Chicago, när han bara ställer bort Kirby Dach. Det påminner ganska mycket om den, om du kommer ihåg den när Crosby vände bort McKinnon.
Precis.
För några år sedan, när han bara...
Men det är som buffelstyrka höfter och neråt på McCarr.
Absolut, jag tycker också man kan se vissa saker, alltså om man pratar om den explosiva kraften med McCarr. Jag tycker man kan se det när han skjuter, alltså han får sånt svung i sina handledsskott från blå. Alltså de är riktigt, riktigt hårda. Och det här, jag har ingen data på det här, men jag tänker att han måste ha ett av de hårdaste handledsskotten i ligan. Han får en otrolig kraft. Ibland, men han kan ju liksom stå, han kan skjuta in handledsskott från blå i powerplay. Och man känna att det där kändes inte ens som en tavla liksom, för det var så hårt och välplacerat.
Ja.
Så McCarrie är ju liksom nu får vi se vad han blir som helhet, men pratar man liksom på samma sätt som att Erik till ganska stor del förändrade, alltså det är ju sjukt att säga, men för det är inte så länge sedan, men Erik har, han förändrade synen på backar, hur backar spelar, var en riktigt bra backar. Innan honom så pratade man fortfarande om offensiva backar på ett helt annat sätt. Alltså då var det väldigt så tydligt, man hade en offensiv back och sådär. Och jag tänker med vågen med Erik, som Erik började, det är så här att okej, det finns andra sätt att vara effektiva. Det finns andra sätt att hjälpa, även om du är en offensiv back säger vi, kan du hjälpa ditt lag väldigt mycket, inte bara i powerplay. Jag har ju alltid sagt det och säger det fortfarande att ja, Eriks effekt i 5 mot 5 är ju den stora. Folk tänker på honom som en blå linjedansare, men sättet han kunde kontrollera matcher på grund av sin talang med skridskoåkning och blick och puckbehandling från egen zon är ju liksom...
Ja, men lite quarterback-likt faktiskt.
Ja, men lite så liksom. Att, ja, på något sätt, det blir sånt enormt övertag att du alltid med Erik på isen. Så fort han får pucken så löser han det.
Ja.
Får han pucken i ett sarghörn så är du ut ur zonen liksom, med kontroll. Och det är ja, men lite grann... Alltså lite som en John Klingberg kan spela också. Om man ska prata om den effekten som de typ av spelare har. Men McCarr har ju liksom...
Men det är samma typ och jag tycker nästan att med den här trenden som du är inne på att man nästan inte vill sätta in dem i facket back utan att det är på väg att utvecklas till en ny position inom ishockeyn.
Ja, men alltså, det är inte...
vad skulle vi i så fall vilja namnge den till, Jonte? Om vi har forward, center och back, vad skulle kunna vara ett lämpligt ord här för att liksom sätta ut en fjärde eller femte? Position.
Grejen är att det är ju andra som har gjort precis samma spaning som du. Och man kallar ju för Rover, det begreppet folk brukar använda.
Mm-hmm, det visste jag inte.
Burns spelade ju till viss del så. Där tycker jag att, på det sättet tycker jag McCarr och Burns påminner mer om varandra. Att de är väldigt oberäkneliga i sitt sätt att kunna fylla på. Burns har ju också den här explosiviteten då, om vi pratar som McCarr har. Men McCarr är också mycket mjukare med pucken än vad Burns är och sådär. Men Rover, alltså, om man ska förklara hur de spelar ju lite grann som en... Alltså, för mig blir McCarr, om man ska prata fotboll så är han en tia. Och han är någonstans en kombination av en djuplöpande tia och en spelfördelande tia. Tänk liksom Dejan Stankovic, den typen av så här, okej, det här är löpa, skjuta hårt i krysset liksom. Han har det elementet. Alltså, många av de här backarna vi pratar om som liksom har haft lite Rover-grejen är ju så här, ja men Erik Karlsson... Vilken touch ja. Liksom. Och McCarr har det också. Men han har också det här Burns-grejen att det är så här, bara kör.
Ja, absolut.
Det hade Erik också.
Alltså... Jag Dejan Stankovic en tia dock. Men jag fattar vad du menar. Det är en liten trekant-twista som kan gå i djupled också.
Ja, men för att mena Dejan Stankovic, som jag minns honom när han var i Lazio. Det är en otroligt konstig referens. Han var en offensiv inne i mitt fältare.
Mm.
Som inte kändes som ett spelgeni. På något sätt.
Nej. Det var ju lite ett powerhouse som sprang från straffområde till straffområde.
Exakt. Och den typen av... Där var ju Burns lite grann tycker jag. Eller är väl till viss del fortfarande. Erik hade ju båda elementen. Och jag tänkte sitta här och säga att McCarr kommer att bli bättre än Erik. För återigen, och det här säger jag igen. Många har glömt bort hur snuskigt bra Erik Karlsson var. Jag menar McCarr kan komma dit. Vi pratar om Erik som en, alltså, på toppen av sin förmåga var han den tredje bästa spelaren i världen bakom de två bästa spelarna de senaste 30-40 åren i Crosby och McDavid. Han var ju liksom Eriks peak sammanföljer med att Crosbys absoluta peak, eller inte absoluta peak, men liksom när allting föll samman för Crosby när han var 29-30 och fortfarande rapp nog för att producera, men hade liksom adderat tvåvägsspelet. Och sen har du McDavid som då hade kommit in i ligan och börjat göra de här första explosiva säsongerna. Jag menar, om vi säger 2017, det var väl McDavids 15, 16, ja, andra eller tredje säsong var det blir.
Andra säsong var det va?
Precis, och vi vet att sådana här killar, jag menar, kollar vi på de här spelarna som är så bra som Crosby till exempel, hade ju sin bästa offensiva säsong sitt andra år i ligan. Alltså de här spelarna går in och är i princip direkt så bra som de alltså är, framförallt offensivt då. Sak samma.
Knyt ihop säcken här. Vilka två backar hamnar topp 15 när grundserien är över? Du nämnde Hedman, men den andra då?
Det blir nog McCarr, tror jag.
Okej. Alltså jag gillar ju Fox där han dansar på blå linjen, och du sa att Tampas powerplay, ja men det är ju väldigt kul att titta på, men New York Rangers när de sätter upp Zibanejad och Panarin och Fox, alltså det är svårstoppat.
Ja, men jag gillar fortfarande inte, jag tycker att fortfarande Rangers powerplay ofta blir för statiskt, och det jag känner framförallt är att Mika blir lite, jag tycker att han kommer bort lite i slottet. Han spelar för mycket i slottet. Alltså Mika är ju liksom, om vi går tillbaka när han verkligen lyfte, när Shattenkirk fortfarande var i Rangers och Mika började panga in mål i powerplay, det var ju vänstersikren positionen. Och jag förstår ju att man vill spela Panarin där. Panarin är en av världens kanske fem bästa offensiva spelare. Och att de vill spela han på den position där han trivs bäst. Men jag skulle vilja se...
Skulle man inte kunna flytta ut Panarin till höger då?
Ja, jag har ju alltid tyckt att det vore intressant i och med att Panarin är en lika del liksom skott, passningshot. De gillar ju Ryan Strom som spelfördelare där.
Ja. Men kan man inte ha honom vid förlängda mållinjen och kunna växeldra med Panarin?
Grejen är att de gillar ju också, de vill ju inte spela så. I och med att de har världens just nu de bästa
styrare
framför mål. Nej, jag tycker inte det. Så förstår jag att de vill spela lite Tampa-modellen. Alltså där de har, vi skjuter. Alltså vi har våra fyra alternativ. Vi har pointen, vi har varsin cirkel och slottet, och sen vill vi bara skjuta. Vi vill inte försöka söka de här små insticken på det sättet. Och jag tycker de har personalen för det. Det jag egentligen kan väl sakna är väl att jag kan tycka att de skulle ha större rörlighet. Det har gjort dem ännu mer oberäkneliga. Med typ Panarin och Mika, att de hade positionsväxlat mer. För att just för att du har den möjligheten att okej, du har en superspelare på vänster cirkeln, men du har ett jättebra alternativ. Och om då Panarin börjar bli lite mer oberäknelig och röra sig ännu mer, så tror jag... Jag tror det finns en nivå till där. Men jag håller med dig. Adam Fox är ju... För mig är Adam Fox... Men lite... Han är ju typ en... John Klingberg, Drew Doughty-hybrid. Liksom för mig. Om du jämför...
John... Är det inte lite lik Charlie McAvoy ibland också?
McAvoy är ju för mig Drew Doughty. Alltså för mig så tycker jag att de är extremt lika som spelare. Men... Grejen med Fox är att om man jämför med Johnny är att han är ju liksom... Fox är ju ingen speciell atlet på det sättet. Alltså han är inte en stor och stark på något sätt uppenbarligen. Han är inte en skridskåkare som står ut. Och där har du ju samma sak med John. Alltså du ser ju aldrig John Klingberg muskla omkull någon eller blåsa förbi folk till höger och vänster hur som helst. Utan han lever ju extremt mycket på sin hjärna och sin touch, sin puckbehandling. Och där... är ju Fox, men uppenbarligen en nivå till. Jag menar, han har ju vunnit Norris, så liksom en 2.0. Och med Dowdy-grejen så känner jag också där, när man ser Fox spela, vi pratar ju ofta om det här också, att alltså, en till spelare som är lite bortglömd. Alltså Drew Doughty, så bra som han var när han var som bäst, löjligt bra. Alltså löjligt bra.
Jag känner att jag är en usel programledare, Jonte, för att jag ber om ett svar, och sen iväg, eller jag går själv in i ett stickspår som gör att du går igång ordentligt på Rangers powerplay. Och sen så börjar vi jämföra Adam Fox med backar i NHL, så att vi landar väl i Hedman och McCarr då på den här punkten, och att du håller med mig om att det här kommer vara ett år då vi ser många backar högt upp i poängligan.
Ja.
Trevor Zegras lägger beslag på Calder Trophy.
Ja. Nu har ju
två korta svar från dig.
Ja, men den här känner jag just nu att jag... Alltså, jag har ju vurmat förut för vad Sider gör, hur unikt det är. Nu har ju både Sider och Lucas haft det lite tyngre den senaste tiden. Senaste 10 matcherna kanske sådär.
Jag vill minnas att jag hade Sider som min Calder-favorit inför sån. Jag tror fortfarande att han... Jag hoppas fortfarande att han tar det, men... Finns det inte någonting där borta att Zegras är amerikansk center, har det spektakulära över sig, har lett ett Anaheim som faktiskt har sett rätt bra ut den här säsongen? Det talar väl till hans fördel ändå?
Jag tror ju så här. Nummer ett, som du är inne på, att Zegras hade just exceptionellt i VM. Men trots det så är det ju inte orimligt att till exempel argumentera att vad Sider gjorde i SHL med Rögle är en större bedrift.
Det håller jag med om.
På grund av liksom... Alltså båda är ju uppe på nivå där det är så här, okej, okay, Seagrass, det är ju en av de bättre JVM-turneringarna någonsin liksom, men återigen, alltså hur många backar har gjort vad Seidel gjorde i den åldern i en så bra liga som SHL faktiskt är? Alltså,
hur många backar i den åldern har gått in och blivit första back i ett NHL-lag?
Precis, och där har du, men där har du ju grejen, om vi ska prata om fördelen som Seagrass har, ju att han satte sig ju på kartan på ett helt annat sätt. Alltså alla som röstar på Calder har koll på JVM. Alla vet att han var exceptionell då och såg honom göra saker. Så han gick ju in med ett helt annat namn än Seider, för att hur många sitter och kollar på SHL? Det är ju nördar som sitter och kollar klipp på SHL eller liksom håller koll på det. Så där har han en fördel till att börja med, och så är det klart att ja, men, spelarna, nej, han är en exceptionellt spektakulär spelare. Och sättet han gör det på, alltså Anaheim var inte ett lag som många trodde på inför den säsongen, och det är mycket som spelar in där. De har bra backar, Getzlaff håller en, Gibson är en av världens bästa målvakter, men att de är med i slutspelsracet är ju, hade nog inte hänt utan Seagrass, för han ger dem en offensiv dimension som de har saknat egentligen sen de senaste 3-4 åren eller något sånt där.
Ja.
Så att, nej, jag tror Seagrass tar det, men
ja, det är ju lite lättare för Seagrass att sätta ihop ett highlight-paket jämfört med Seider också. Visst, hans fysiska närvaro är imponerande, men det Seagrass kan göra med en puck, det har vi ju redan sett här under hösten, det är ju helt enastående. Och den där, det Michigan, alltså det han gjorde när han flippade upp den till Sonny Milano som knockade in den på hel volley. Alltså, går du igång på den där? Jag vet ju att du inte tycker om när man gör Sorron.
Det är inte att jag har inte emot Sorron, det är bara att jag tycker inte att det är så, det gör inget för mig. Jag är inte så här wow.
Vi gjorde en fotbollsliknelse eller parallell tidigare. Det är lite som att skjuta in bollen från typ mittplanen och att den går seglar över målvakten. Jag tycker inte det är ett sånt snyggt mål heller.
Det älskar jag.
Va?
Mm.
Jag tycker att det är det fulaste av de snyggaste målen man kan göra.
Det fulaste av de snygga målen i fotboll är ju bicicletas.
Skämtar du?
Nej, men jag satt och kollade på någon så här topp 50, alltså det stod bara på TV:n liksom så här, årets highlight, och jag bara, det är liksom alla fotbollsmål är bicicletas, så alltså, det går lite, det är vet du vad jag ska jämföra en bicicleta med? Det är lite som det här att göra mål mellan benen. Det jag känner att det är för många som grejer det nu. Alltså det är inte så coolt som det var. Alltså när Van Basten gjorde, absolut, det var ju, ingen gjorde det. Det är ett sjukt mål.
Ja, men alltså typ Ruinis bicicleta på Nanis inlägg.
Ja, den är ju helt sinnessjuk.
Ja.
Och absolut Zlatans bissa också mot England.
Rivaldos bissa där 0-2 eller vad
det är. Ja, men nu är du tillbaka i tiden.
Ja.
Men det är inte så att du så här, om du slår på en Premier League-match nu och så gör någon mål på en bissa, det är inte så att du så här blir, wow, jag måste liksom mässa någon och berätta om det här.
Ja, men jag hoppar nog upp lite ur soffan beroende på var bollen placeras. Studsar den en gång innan i backen och liksom, det är någon slags strumprullare som går precis bredvid målvakten, ja, men då kanske jag inte går igång på det. Men är den runt krysstrakterna, ja, men då får jag lite puls, det måste jag säga.
Mm. Jag vet inte, i fotboll så det finns ju två typer av mål förutom allting Ronaldinho och Thierry Henry har gjort. Där liksom allt de gör är så magiskt tilltalande och estetiskt så att det kan man bara njuta av. Då är det två typer av mål. Det är riktiga, alltså dunder långskott. Tänk till Steven Gerrard liksom. Det är ju ett YouTube-hål man kan fastna i.
Gerrards jag kan hålla med om det. Alltså en ytterskida som skruvar sig mot krysset men tar ribba ner i backen upp i nättaket.
Nej, jag hatar ramträffar i fotboll.
Okej, du vill ha den här rena träffar rakt
in i nätmaskerna. Ja, det är snyggare. Men... det andra som jag tycker är riktigt snyggt i fotboll.
Ronaldinhos mål mot Levante typ 2000, det är mot Villarreal 2004 när han dunkar upp den ribba backe upp i krysset.
Ja, men nu är vi tillbaka till det.
Allt var bättre på 00-talet.
Men okej, okay. Det andra jag ska säga som jag tycker är riktigt typ snyggare än Bissa, det är en riktigt hård nick med bra häng. Det gör mer för mig än en Bissa.
Alltså typ Henke Larsson 2004 EM.
Ja, fast det är ju mer en slängnick, men den är ju också, det är ju ett helt sinnessjukt mål. Alltså den nicken gör ju mycket mer för mig än typ någon bissa.
Ja, alltså, nu inte när vi är inne på fotbollsmål, så jag tittar på Van Persis slängnick mot Spanien. Ja,
den är ju helt sinnes.
Alltså, jag förstår, alltså nackmusklerna, hur utvecklade de måste vara för att kunna få den där, alltså, det där knycket och den där kraften. Mm. För det är inte ett jättehårt inlägg heller.
Mm. Men, och grejen är, om vi går tillbaka då till Seagrass mål, Jag tycker ju om det, det är ju coolt och sådär, men... Okej, det här är min grej. Okej, jag förstår
du
att det mycket...
Du står på Tortorella-sidan.
Nej, ja, precis. Nej, men så här. Det är inte så svårt. Alltså, förstår vad jag menar? Det handlar ju om... Det är ju jättekult och bra allt det där. Men... Hur många SHL-spelare skulle kunna lobba upp pucken sådär på första försöket?
Fast jag drar inte en rät linje mellan svårt och vackert.
Det gör inte jag heller. Men det är mer så här att jag känner att... Folk går igång på det som att det är en helt sinnessjuk grej. Och jag säger, ja... Det är ju jävligt coolt för att ingen har gjort det, lyckats med det. Sen finns det ju klipp, jag menar, någon la upp ett klipp på Dale Havertzak när han gjorde det på typ 80-talet eller bara på 90-talet. Datsuk har försökt göra det där. Så det är ju inte så att ingen någonsin har försökt det tidigare. Men
det är ju tajmingen, samspelet, att det är någon slags telepatisk förmåga där mellan Milano och Zegras också som gör att det här målet blir så mycket snyggare.
Telepatisk förmåga. Alltså, okej, man ska ju säga, Milano ska med mycket cred där för att han är med på det. Alltså det är ju väldigt imponerande. Och jag gillar ju målet, men det är bara mer så att jag känner att jag vet inte.
Nej, alltså jag förstår vad du menar.
Det är ett fint mål. Jag har liksom, ja, absolut, det är ju kul liksom. Man gillar ju kreativiteten, men jag går inte igång på det. Alltså för mig, alltså mina favoriter, om vi ska prata sånt liksom. Jag vet inte, jag går igång på passningar. Alltså typ ja, Erik Karlsson...
Vet du vad vi gör? Det här är en annan diskussion som kommer ta väldigt många minuter. Så vi tar det för ett framtida avsnitt istället. För vi är redan ganska långdragna här.
Ja.
Faktiskt. Men innan vi avslutar Zegras. 2019-draften tänker jag på. Seider och Zegras, ser inte de ut att vara liksom de största? Jag vet inte om man kan kalla fynd när de gick topp 10 båda två. Men att hade man gjort om den draften idag så hade de nog varit 1, 2, 3 tillsammans med Jack Hughes.
Ja, det här har vi varit inne på förut någon gång, men jag säger igen att för mig är ju Seider-valet ett av de mest imponerande valen i draften de senaste 10 åren, förmodligen. Vi får se vart han tar vägen, alltså nu vet vi inte, men om man blir det vi tror. Just för att det var folk, det hände så sällan att någon går utanför boxen med så höga val. Och jag tycker att det är mer imponerande än att fynda i tredje rundan. För det är alltid tur att fynda i tredje rundan. Alltså, det är visst, det är ett visst mått av skicklighet. Men, alltså återigen, om du tar Braden Point i tredje rundan. Visst, det var ett bra val. Men hade du vetat på riktigt att han skulle bli så bra, då hade du inte väntat i tredje rundan att ta han. Så det är också ett mått av tur inblandat.
Det här kommer bli året som vi ser tillbaka på. Som året då Bostons förfall började.
Nej.
Du tror inte det?
Eller förfall. Jag tror så här. De kommer gå till slutspel. De kommer ställas mot ett ruggigt bra lag i första rundan. Något av Florida-lagen eller Tampa. Eller Toronto. Och eventuellt åka ut. Ingen skam över det. Men nästa år är det året.
Okej. 2023.
Det beror lite på vad som händer med Bergeron. Alltså Bergeron är fortfarande ruggigt bra. Vad de gör med andra centers positionen. Det pratas om att Krejci ska tillbaks. De har ett överflöd av målvakter nu. Intressant att se hur aggressiva de är. Skulle de till och med överväga att trada Swayman, som de tror jättemycket på, för att ge en sista chans att vinna. Alltså det spekuleras ju väldigt mycket att Bergeron ska lägga av, vilket är sjukt. Alltså Bergeron kommer förmodligen vinna Selke i år. Och...
Vad är anledningen till att han vill lägga av i så fall? Vad ryktas det om?
Jag tror mycket är spekulation bara baserat på att han inte har kommit till det alls. Och sen, de som ändå har lite koll på honom. Jag tror att många är inne på att han är en sån där sluta på topp person. Att han inte vill... Han liksom kommer inte att spela när inte han kan göra det han gör längre. Han kommer... Jag har ingen aning, men det är folk... Det är den resonemangen jag har hört, att han... vill inte harva på och bli fjärde center och bara boxplay-specialist. Utan att han spelar tills han inte så länge han kan vara en ledande spelare.
Okej, intressant. Det som är svårt med det här påståendet är att vi kommer ha facit först om några år när man kan titta tillbaka på 22, 23, 24, 25 och så. Men det jag ser framför mig här är ju liksom att de börjar trenda neråt. Slutspel i år, absolut. Men de spelar en svår division och att det kommer vara lag runt omkring dem som faktiskt liksom i framtiden säkert kommer vara bättre än vad Boston kommer vara. För de... Alltså visst, Providence Bruins är väl ett topplag i AHL, de har varit under många år, men ser man till deras talangbank så är det väl inte jättemycket intressant där. Nu får du rätta mig om jag har fel, men vadå, Oskar Sten har väl varit deras bästa AHL-spel den här säsongen till exempel?
Mm. Alltså så här, om vi nu tänker att de behåller Swayman och överväger att trada Ullmark, det är väl ett ämne för ett kommande avsnitt kanske, beroende på hur det går för Rask här. Men jag tror inte att det skulle vara helt omöjligt att, att det händer. Men de har en hyfsat central linje framåt i McAvoy, eventuellt hos Wayman då, eller Linus och Pasternak, som kommer hålla många år till. Men förfallet, som sagt, förfallet börjar när Bergeron och Marchand inte är vad de är längre, och de är fortfarande vad de är.
Okej.
Skulle jag, så jag skulle säga nej.
Det är det som är grejen att ha varit med Boston. De definieras hela tiden utifrån Bergeron och Marchand. Och alltså, vi har pratat Crosby och Värsken i det tidigare avsnittet som vi gjorde precis innan 2021 blev 2022. Hur länge, om vi bortser från Bergeron som eventuellt ska sluta med Marchand, 33 år nu va? Fyller 34 eller om man har gjort det. Hur länge håller han då med sin spelstil? Han är inte speciellt stor heller och har inte speciellt många kilo att åka runt på där, men en spelstil som ändå kanske kan vara rätt slitsam.
Alltså, Brad Marchand har ju mer än någon annan spelare egentligen de senaste i den här lönetagseran, skulle jag säga, liksom trotsat normala karriärbanor. Alltså att, att göra det han har gjort, att liksom komma in i NHL som en fjärde spelare, alltså som en gnuggare liksom i fjärde kedjan, och sedan när han börjar närma sig 30 explodera och bli en superstjärna och fortsätta vara det liksom tills han är 34-35, jag kan inte komma på någon.
Nej.
David Perron är ju liksom en light variant som också en spelare som kanske har haft sina bästa säsonger efter 30, men alltså det är inte de är inte på samma planet liksom.
Vad tyckte du om den liten sen? Johan Åkerman i SHL?
Jaha,
ja. Har inte den någonting?
Jo, det har den.
men Marchand, skulle man kunna säga så här, någon slags skiljelinje där World Cup, att det fanns ett före och efter för Marchands del?
Det tror jag. Jag tror att, och det har man väl pratat om, jag tror att det betydde mycket för honom att självförtroendemässigt att så här, han spelar i världens bästa landslag och han är en av de bästa spelarna. Och liksom fick spela de viktigaste minuterna, spela i första kedjan och förtjänade det. Och jag tycker också att vi har sett här nu, alltså de senaste åren, så tycker jag ju att, alltså man ser också att Marchand faktiskt klarar av att driva den här formationen. Jag tycker när man ser dem att han är ju motorn nu. Absolut, Pasternak all skill, Bergeron gör alla de små sakerna rätt. Men nu ska prata liksom motorn och liksom spelfördelaren som driver offensiv i den där superkedjan, så är det ju Marchand numera, tycker jag. Han är, ja, alltså, Brad Marchand är en exceptionellt bra hockeyspelare. Också någon som jag har sagt förut, du skulle kunna argumentera för att han är den bästa icke-ryska ytterforwarden i ligan, och det är inte orimligt.
Moritz Seider och Simon Edvinsson är vid årsskiftet Detroits B1 och B2.
Ja.
Alltså när vi går in i 2023 här, så är det en som får en höst på sig.
Ja, fast nej.
Okay.
Jag tror inte att det är omöjligt att Detroit kommer börja göra saker i sommar för att ta ett steg, och att de kommer att gå efter en etablerad bra back.
För det ska man väl säga, i ärlighetens namn, så är det väl en av de sämsta backsidorna i NHL, och det är väl typ Filip Bronek och Danny De Kaiser som skulle kunna vara där och tampas med Edvinsson i dagsläget, alla, för om vi tänker och ponerar att de inte kommer göra någonting på marknaden.
Nick Leddy kanske, jag vet inte. Men Seider är ju där, och Seider är där kanske också lite för tidigt. Han får nog ta lite för stort ansvar egentligen liksom. Men ja, vi har ju pratat om det förut. Alltså Edvinsson är ju speciell. Det är en speciell spelare. Alltså han har någonting. Och sen hur de...
No shit, Sherlock. Han har någonting.
Han har något. Sticker ut hakan här. Nej, men han är en sån spelare som skulle... Känns som att han skulle kunna gå in direkt i NHL och faktiskt göra skillnad direkt. Och det är inte många backar som kan. Även backar som har valts väldigt högt i draften på det sättet han har gjort.
Alltså det jag ser hos både Seider och Edvinsson, nu har jag ju följt båda på SHL-rinkarna framförallt, det är att de är ju långt framme rent fysiskt i en tidig ålder, och att de kan sätta stopp i spelet och vara rätt placerade defensivt. När man ser unga backar vara uppe i seniorspel så här tidigt, då är det ofta tack vare deras offensiva skills. Men både Seider och Edvinsson skulle jag säga har defensiva attribut som trumfar de offensiva, även fast Edvinsson, när han väl börjar transportera upp puck offensivt med sin, ja, men kraftfulla skridskåkning, så är det ju bländande att se. Men framförallt defensiven hos både Seider och Edvinsson tycker jag är det som sticker ut.
Men med det sagt så tror jag ändå att jag säger nej. Jag tror att jag blir inte förvånad ifall Iserman tittar på att lösa alltså en typ av en Anton Strålman, Ryan McDonough-värvning och ska dra Tampa paralleller då. Alltså att få in en spelare som är en riktig topparsback. Alltså McDonough tycker jag ju, han är väl till och med bättre än så. Alltså McDonough hade varit en första back i väldigt många lag i ligan och väldigt underskattad också. Kanske ligans bästa defensiva back tycker jag. Men en strålmansspelare, och får de in en strålmansspelare som Strålman var när han kom till Tampa, då är nog den spelaren vid årsskiftet fortfarande en av, då är det nog han och Seider. Men Edvinsson, det beror ju på lite hur de tänker, och jag tror att de ändå vill inte stressa för mycket heller.
Det kommer att presenteras ett färdigt World Cup-koncept under 2022 där spelplatsen blir någonstans i Nordamerika.
Ja.
Kul! OS-debaclet.
Vad sa du?
Efter OS-debaclet så känns ju det uppfriskande att höra.
Ja, men jag tror att NHL känner att det är liksom den gyllene mellanvägen. Spelarna vill det så mycket. Fansen vill det så mycket. Jag tror att de också inser, alltså en World Cup är ju ändå deras event. De får styra det. De får ta intäkterna. Alltså, de måste göra det här. Och
alltså, kan det till och med vara så att redan innan säsongen 2022-2023 skulle vi kunna få se ett World Cup?
Ja, det tror jag. Alltså, NHL tonar ju ner det här och säger att det kommer ta lång tid och allt det där, men jag blir inte förvånad ifall de att på något sätt händer nästa säsong.
Jag förstår att spelarna vill mätas med varandra på den allra största scenen. Om det inte går i OS, då kanske det är World Cup som gäller då. Men det är faktiskt två pandemiår vi har bakom oss här också, där vi har fått se dem fått kasta dels pengar åt sidan för att NHL har lidit rent kommersiellt, men även mycket ledighet på grund av att det har varit pressade spelscheman och att de har fått spela in mot sommaren också. Alltså, kan man ta 2-3 veckor av dem redan nu i september eller kanske till och med i slutet av augusti som det skulle kunna bli?
Alltså, det du ska komma ihåg här är ju att det är en pengafråga också. Och där får vi ju se. Alltså, jag har inte koll på exakt hur de här bitarna funkar, men om vi säger att det här är ett NHL-event och det här blir en förhandlingssak och det här räknas in i hockey-related revenues för NHL, så påverkar ju det, alltså nu är vi inne på escrow, de här sakerna, och liksom, de delar ju på intäkterna 50-50, och anledningen till att escrow finns, den här potten som ägarna håller på av spelarnas löner, det är ju för att de får inte hela sin lön om inte 50% av intäkterna räcker till det. Och om vi då bakar in att det här World Cup-konceptet med sålda souvenirer, såklart biljetter framförallt, och en tv-deal också. Jag vet inte hur de här dealerna ser ut, ifall till exempel ESPN eller TNT som nu köpte NHL i USA för den här säsongen, ifall de har en sån klausul som säger att gör ni en World Cup ska vi ha det, men det tror jag inte. Och då är det en ny boost in där, utöver att vi då kör alla de här matcherna. För de kommer ju inte att kapa matcher av grundserien för att göra ett World Cup. Så att där har du en ekonomisk aspekt av det hela också, utöver att jag upplever verkligen att det finns ett stort, stort sug från spelarna att få den här turneringen. Alltså, det tror jag.
Alltså, tänk dig om det inte skulle bli av innan nästa OS 2026. Då har vi en spelare som Connor McDavid som kommer att ha noll stora mästerskap för Kanada innan han är 30. Och då bortser jag från World Cup när han var i det nordamerikanska U23-landslaget.
Jag tror inte man ska underskatta den faktorn. Att McDavid känns som att han verkligen, verkligen vill det här. Jag tror att han vill ha en chans att spela för Kanada. Han vill ha en chans att spela med Crosby.
Jag tror att en del lyssnare vet det, men de åkte alltså med varandra, alltså skridskor, här under sommaren för att känna lite på varandra och se om det fanns någon kemi inför OS.
Ja.
Alltså tänk dig att vara med på de träningarna.
Ja, man har ju hört att det var helt skadat. Alltså att det fanns kemi.
De gjorde vad de ville.
Ja, och det är ju intressant för att de är så olika spelartyper. Om man tänker att de inte... Alltså, kollar man på stil så kanske det är en jättebra match. Men det är ju liksom... Är man så bra och har den... Är född för att spela hockey på det sättet som om, då listar man ut det. Så att,
kan du inte se liksom Crosby stå och skydda puck ner i sarghörnen, hålla emot två, bort två motståndare, McDavid hitta en yta där han kan briljera.
Crosbys spelstil påminner i mångt och mycket om Dreisaitls i offensiv zon. Och det funkar uppenbarligen. Men ja, det är ju det är, jag min känsla, och det kanske också är en liten förhoppning här, jag säger att det här presenteras under sommaren. De kollar på det just nu, tror jag. Och jag tror att det här kommer att presenteras någon gång under sommaren, så kommer ett färdigt koncept. Och min förhoppning är att det blir, att det kommer att ske någon gång runt där All-Star-breaket brukar ligga. Och jag tror att det kommer att ske, jag tror att de kanske tittar på att göra två spelorter. Så här, på uppstuds, du har två grupper.
Vänta, innan du går in på det, jätteintressant. Men vadå, att de ska spela World Cup under säsong?
Ja, jag tror att de i alla fall ska överväga det. Det som jag sa, det sa inte att jag tror, men det är min förhoppning. Varför inte? Okay.
För jag tänker, det har ju funnits sånt motstånd alltså från NHL att bryta säsongen för OS till exempel. Nu vet jag att det inte finns någon ekonomisk kaka att hämta för dem. Mm, men skulle de vilja göra det med spelschemat och spela en så pass lång säsong?
Där har du en skillnad. Att, så här, om vi tänker att det sker i Nordamerika, då har ett par fördelar. Nummer ett är ju att det blir inga långa resor. Det blir ingen jetlag och sånt där. Du kan ha lite kortare förberedelser. Tror jag. Alltså du kan ju kapa ett par dagar i alla fall innan och efter. För att resa blir enklare. Men alla, oavsett vart i Nordamerika du spelar, så kan ju alla, så är alla tillbaka. Alla ska kunna träna med sina klubblag dagen efter finalen. Man kan väl kanske ge dem som vinner någon dag ledigt och fira lite. Men och jag tror också att för att det som många känner då, det är att ska det bli en riktig turnering, och det beror ju på hur mycket NHL värdesätter det, så bör den ske när spelarna är i matchform. Annars kan det bli en rolig turnering, och det är inte fel det heller. Alltså jag vill bara se det här. Och det blir en rolig turnering, det kommer bli en öppnad turnering, men vi vet ju alla hur första månaden på säsongen ser ut.
Ja, och var det inte en liten bitter eftersmak ändå efter förra World Cup som spelades innan säsongen, att det inte riktigt var som vi hade hoppats på?
Ja, men här tror jag en viktig grej som man ska ha här, det är att mentalt så tror jag att många spelare skulle gå in i en helt annan inställning nu. För att då var det ändå så här, okej, okay, det var 2 år efter OS.
Gipp och stämpel med det nordamerikanska U23-landslaget och Europalaget.
Ja, men jag tror att, absolut det där. Men alltså just grejen att då var det så här, okej, okay, OS är det som gäller. Och det här är något annat. Men nu är vi på en position där vi är inne på att liksom de av de 5 bästa spelarna i världen just nu har typ ingen spelat OS. Alltså det existerar inte i deras värld. Och det här är deras möjlighet nu att okej, okay, här får jag en chans att mäta mig med de bästa med mitt landslag. Jag får en chans att vinna en titel med mitt landslag. Jag tror att även om den spelas i september så tror jag att många spelare skulle gå in mer seriöst i det än vad de gjorde 2016. Och jag säger inte att de var oseriösa, men några procent till är liksom hur mycket de bryr sig som gör skillnad.
Du, för att avrunda det här påståendet bara, du nämnde 2 spelorter. Kan du säga 2 favoriter till att få hosta World Cup och även vilka lag som skulle kunna vara med, om vi bortser från nordamerikanska U23-landslaget och Europalaget, alltså vilka som fyller deras platser, tänker jag, för Kanada, Sverige, Ryssland, det fattar ju alla att de kommer med till World Cup, men vilka kliver in istället där?
Ja, men om det ska ske under säsong så måste det vara Nordamerika, då kan ni ta några matcher i Europa, det blir för böket med resor och tidszoner här. Och då tänker jag att kanske, du kanske har 2 grupper och du har en i Kanada, där Kanada spelar.
Alltså Toronto som förra gången typ?
Ja, Montreal tror jag skulle vara väldigt coolt också. Och sen har du en i USA och där ligger Vegas väldigt bra till. Och jag tror, skulle jag vilja en spelort, om de gör hela turneringen på samma ställe, vilket ju är möjligt, då är det Vegas av ett par anledningar. Men den största är publikmässigt. Att för att få folk, alltså du kommer ju sälja ut USAs matcher, du kommer sälja ut Kanadas matcher också, även om de är i USA så kommer du göra det tror jag, det finns så pass mycket kanadiker. Men för att få svenskar, finländare, ryssar att åka till Nordamerika och kolla på matchen och sälja ut även de matcherna, då är Vegas optimalt. Det är hyfsat lätt att ta sig dit, det är ett väldigt attraktivt ställe för liksom en resa. Att så här, okej, okay, vi drar, oavsett om du vill dra med sambon, du vill dra med några kompisar, alltså till och med familjen kan du åka. Och det i Vegas finns något för allt liksom. Jag tror att det är, du kommer, för att det här ska bli ekonomiskt hit, så måste du sälja ut matcher också. Det är jätteviktigt. Jag tror att Vegas ligger jättebra till.
Och då vilka lag som skulle kunna ersätta det nordamerikanska U23 och Europalaget?
Tyskland och Schweiz.
Rakt av bara.
Ja, men alltså så här, jag vet inte hur de ska komma dit, men de vill ha de bästa spelarna.
Tyskland är en stor marknad också i Europa, kanske?
Precis, jag tycker ju, det har jag sagt många gånger, att liksom för NHL, om de vill liksom växa i Europa, så handlar det ju om att få in de tyskspråkiga länderna. Tyskland såklart, även Schweiz och Österrike. Du har en ungefär 100 miljoner människor, jag vet inte exakt. Och i ganska, eller väldigt välmående, ekonomiskt starka länder. Nu får du rätta mig om jag fel här, du är en påläst man, men Schweiz och Tyskland måste ju vara två av Europas starkaste ekonomier.
Ja, och Luxemburg är ju där uppe och slåss också.
Ja, men det är ju bara per capita antar jag. Jag vet inte,
ja,
så här.
Och du tog seriöst, bara, ja, så per capita.
Nej, men alltså med Schweiz, jag vet inte om de är där liksom totalt, för det är ju så pass litet land befolkningsmässigt, men Tyskland är väl den största. Men sak samma, min poäng är att det där är jätteviktigt. Draisaitl måste vara med. Vi såg ju hur angelägna de var med Anze Kopitar. Det här Team Europa var ju typ konstruerat i mångt och mycket för att Kopitar skulle vara med, kändes det som. Och sedan Schweiz är ändå så här, ja, men där har du ändå en handfull riktigt
alltså,
bra.
Alltså du har ett bra landslag med de NHL-spelarna.
Ja, och vad missar du då? Vad är nästa lag in i sådana fall? Det är Slovakien.
Ja, Slovakien.
Vem är den bästa Slovakien just nu?
Ja, det är väl Peter Cehlárik. KL.
Nej, men alltså Slovakien, de är på väg uppåt nu, men de kan man lämna. Den bästa spelaren, de bästa spelarna du lämnar utanför då, det är ju förmodligen typ Nikolaj Ehlers och Fredrik Andersen.
Jag vurmar inte för Danmark i ett World Cup-sammanhang.
Danmark kommer inte att liksom kunna greja det. Och jag tror att du kan konstruera nog bra lag. Alltså konstruera. Tyskland och Schweiz kan få ihop nog bra lag för att inte vara slagpåsar. Och vill du ha liksom, vill NHL börja talla på att ersätta OS, vilket jag tycker att de borde överväga, för det är uppenbart att de inte gillar OS. Ja, men då gör du det med riktiga landslag. Du gör det under säsongen, typ där OS ligger. Och sen, ja, då, och så börjar du bygga den här turneringen. Men det är ju ett önsketänkande. Men som sagt, jag tror, jag kanske är för optimist och folk tycker bla bla bla, men händer den i september så kommer det vara en grym turnering ändå. Det kommer jättekul liksom. Jag vet inte, jag vill bara se det här nu liksom. Det låter bara hända på något sätt.
Vesina slutar vara ett bullshit-pris och delas äntligen ut till en rysk puckstoppare.
Det var en svajig take. Vi har ändå haft en ryss som har vunnit ganska nyligen.
jag vet inte. Jag försökte vara lite humoristisk här med tanke på Kucherovs efter intervju när de vann Stanley Cup senast och att Vasilevski inte fick det. Nu var väl Fleury ändå en fullgodig vinnare av det priset, men jag vet inte, nog borde väl Vasilevski ha haft det.
Fullgodig?
Ja, det är också ett nytt bra ord.
Ja, kanon. Det är 22 ord.
Precis. In i svenska lexikon.
Ja, absolut. Vasilevski borde ha vunnit det, men det var inte en skandal att Fleury vann det. Han var riktigt bra också. Men ja, Kjetil ligger ju ruggigt bra till för att vinna det. Vasilevski är ju absolut med också. Så att nu kan vi få en ryss som vinner det. Men jag menar, vad jag haft, om vi kollar på 10-talet här.
Jo, jag vet ju.
Så har ju Bobrovski har ju vunnit två. Vasilevski har vunnit en. Jag glömmer ju, sen som jag glömmer den här ryss nu också.
Ja, vad sa du? Sa du Bobrovski?
Ja, han har ju två.
Ja. Khabibulin, vann han någon?
Vad osäker blev nu. Nej, det gjorde han inte, va? Nej. Nej.
Men ändå en toppmålvakt i ligan.
Ja, han var den första ryska liksom målvakten som vann.
Stanley Cup, ja, tänker du.
Precis. Ja. Där har du ju, det är ju alltjämt ett hål i den svenska hockeyhistorien.
Mm.
Men det känner jag, ett sidospår som du inte vill
gå in på. Salo, Lundqvist, Söderström, det är ingen av dem som har vunnit, nej. Nej. Pelle Lindberg, nej.
Lenare får väl anses vara den som är närmast. Calgary gör ju för en bra säsong nu också, så...
Ja, vi har inte ens någon tredje målvakt eller...
Jo,
som har...
jag undrar om inte Henrik Karlsson... han var tredje målvakt, nu glömmer jag vilket år. Men han var det med Chicago någon sväng.
Jag tänker bara Ottawa när jag hör Henrik Karlsson. Var det inte där han spelade allra mest?
Nej, var inte det Calgary?
Ja, det kan...
Jag blir nu ska inte jag säga det. Jag vet inte om han spelar Ottawa.
Nej, vi är ute på djupt vatten tror jag i alla fall. Men jag ser Henrik Karlsson i en Ottawa-tröja i alla fall. Jag vet inte varför. Mm. Kanske att hans KL-lag under de åren han spelade där hade en Ottawa-inspirerad tröja. Det kanske är därför. I don't know. Okej, men Shestorkin eller Vasilevskiy, vem blir det?
Ja, just nu är ju Shestorkin... etta, men återigen, halva säsongen Vasilevskiy, tid att varva upp. Nej, vi säger Shestorkin.
Tampa vinner Stanley Cup för tredje året i rad och diskussioner huruvida laget faktiskt är lönetagserans bästa lag tar fart på allvar. På vår sida pölen rasar en annan debatt, den om Victor Hedman som en av de tre bästa svenskarna i NHLs historia.
Okej. Okay. Vi börjar med Tampa då.
Det var mycket här va?
Ja. Jag
visst gillar du ändå att det var ganska mycket på sista här.
Det är den sista alltså.
Mm, det är det.
Okej. Okay. Uff, vilken press. Nej men måste sluta på topp. Som Bergeron tänker jag då, tydligen. Nej men ja, jag alltså att vinna tre år i rad är extremt svårt. Och med tappen Tampa hade så trodde jag inte riktigt på att de skulle greja det. Men sättet de har tagit sig igenom den här hösten, återigen skador på Kucherov, Point, Chernak, underskattad del i det lagbygget. Är de friska? Och vi vet inte vad de gör heller. Alltså jag vet inte om jag menar, Julian Brisbane har ju hittat ett sätt att lösa det mesta liksom. Det här är ju liksom... Det är också lite sista chansen. Nu har jag inte koll på kontraktsläget har lagt, men exakt, men Palat går väl ut i sommar. Jag vet inte vad Killorn har kvar. Men det är ju bara gå för det. Alltså kan de hitta ett sätt att liksom addera en till högerback eller en till mitten sex forward. Eller kanske fundera på en andra målvakt. Jag vet inte vad de känner för Brian Elliott där, men
han har väl inte sett speciellt bra ut nu när Vasilevskiy varit borta. Mm.
Å andra sidan så är det väl också lite så att går Vasilevskiy ner på riktigt, då är det ju svårt liksom. Ja, ja, jag tror faktiskt på det. De kan absolut grejer då. Alltså, för att sno Stamkos, han har ju myntat termen Tampa find a ways.
Lite presidentlikt.
Ja.
Alltså sen när man går ut med sin kampanj typ, okej, hur ska jag ta mig till Vita huset?
De är ju på det sättet nu där de är i zonen. Du tittar på dem så här, de är inte så bra på pappret utan med Point och Kucherov bort och ändå bara vinner de matcher liksom.
Och jag tror alltså, inte heller man ska underskatta OS-faktorn där. Alltså att det finns någon slags revanschlust över att man inte fick chansen att vinna i Peking. Att då försöka göra något bra av den här säsongen när man inte heller vet om det kommer bli ett World Cup eller om man får vara med 2026.
Ja, för där har ju ingen av deras bästa spelare heller spelat OS.
Precis.
Stamkos har ju varit en av... Han är väl den veteranspelare och han är väl kanske också den bästa, alltså den mest framgångsrika spelaren. Jag skulle säga att han och Victor är väl de mest framgångsrika 30-plussarna i NHL som inte har spelat OS.
Ja, Marchand...
Ja, men Marchand, alltså...
Kan titta på den nivån.
Nej, alltså Stamkos, absolut att Marchand kanske är en bättre spelare nu, men Stamkos har ändå vunnit. Alltså han är liksom en av 260 målskyttar de senaste 30 åren. Han har vunnit en Rockets. Liksom du kan argumentera för att Steven Stamkos är 2000-talets näst bästa målskytt alla kategorier.
Ja, precis. Men jag läste någonstans att Stamkos fick en guldmedalj ändå från 2014. Alltså när Kanada gick hela vägen, trots att han blev skadad innan turneringen. För att han var namngiven i truppen, typ.
Ja, det har jag också hört. Men jag vet inte hur mycket han...
värderade.
Nej.
Inte alls, tror jag. Okej, okay, men bara för att gå tillbaka till sista påståendet, för det finns ju två diskussioner här. Om Tampa skulle vara lönetags erans bästa lag om de vinner tre år i rad, det är inget annat lag som har gjort det. Pittsburgh har gjort det två gånger i rad, och även vilka tänker jag på nu?
Chicago.
Chicago, tack. Alltså, nu är det så svårt att jämföra, men jag tänker Pittsburgh har ju haft flera eror under lönetagseran. Det är det som är så imponerande. Sen har vi Kings från början där av 10-talet och Chicago som ska nämnas. Men var håller du Tampa om de vinner igen?
Ja, men då börjar vi närma oss nummer ett. För att det vi ska komma ihåg här, eller då är de nummer ett. För så här, det handlar om att vinna. Och någonstans måste man värdesätta det mest. Och Pittsburgh och Chicago har tre titlar. Och Tampa tre titlar. Då kan du börja jämföra andra saker. Och då är vi inne på ett lag som har... Nu har inte jag koll exakt på Chicago och Pittsburgh i övrigt. Men Tampa har en final 2015. De har ett par conference-finaler till. Alltså skulle du börja mäta vunna slutspelsmatcher. Så tror jag de är uppe där. De har liksom den här sinnessjuka grundserien när de sedan gjorde fiasko i slutspelet. Men det är också värt någonting. Att liksom ha den bästa grundserien. En av de bästa grundserien någonsin i NHL-historien. Är också... Alltså, ett argument för att det är ett väldigt bra lag.
Förstå mig rätt här nu, men det är nästan mer imponerande än att vinna Stanley Cup. För jag menar, det är ju en 4-5 veckors period då du kan toppa formen och jag menar, typ Montreal i fjol ta sig hela vägen till final. Men att vara bra över 82 matcher från oktober till april och liksom registrera den poäng som Tampa gjorde, det håller jag väldigt, väldigt högt.
Ja, jag kommer ihåg att Roger Melin drev den här tesen på den tiden när han var i AIK.
Vill du veta varför han gör det? För att han har ju noll, alltså förutom, ja i han vann med Brynäs 99.
Men han har noll guld förutom det han har.
Han har väl bara ett, va?
Ja, men det är ju roligt.
Ja, jo, det är för det. Ja,
han har noll guld förutom den gången han
vann. Okej, och för att återgå till varför han driver den här frågan. Han är ju den mest segerrika tränaren i SHL om man ser till antal grundseriematcher.
Nej, men alltså så här, ditt argument är ju inte dumt. Det finns ju någonting väldigt imponerande med det. Om vi ska ta den jämförelsen. Alltså, något lag vinner Stanley Cup varje år. Men det är absolut inte ett lag som vinner 60 matcher varje år. Eller 62 som Tampa. Det är ju som sagt, det är bara Detroit som har gjort det. Så det är ju en mer historisk bedrift på det sättet. Så att jag tycker att även fast de är en titel kort, så tycker jag att de är i diskussionen redan nu. Och vinner de nu på det här sättet, så måste man nog säga att de är där.
Absolut, men hur jämför man att vinna tre titlar under kort fönster som Tampa i så fall skulle kunna göra kontra Pittsburgh som har gjort det tre gånger under egentligen, vad blir det, decennium typ? Alltså jag tänker 16-17 och 2009.
Men i och med att Tampa har varit bra så pass länge, så tycker jag att du kan ändå jämföra. Som sagt, deras första final var 2015. Då var det conference-final 2018, förlorade i sjunde avgörande. Vilket år var det också de var där? När de torskade mot Pittsburgh. Var det 17? Ja, sak samma. De har...
Ja, det var 17 va, när Pittsburgh gick hela vägen. Tror jag. Skitsamma, det är en
passus. Ja, jag ska inte säga att det var sjunde år. Sak samma. De har varit i ett par conference-finaler. De har varit i en final. De har också vunnit två finaler. De har liksom gjort de här sakerna i grundserien. Alltså... Jag vet inte. Det är en intressant diskussion. Men som jag sa, jag håller med dig. Alltså, det är ju sjukt imponerande att göra på det sättet. Pittsburgh gjorde det att vinna så med så många år emellan. Liksom. Och de har ju också en final till som de ju då var i året innan de vann.
Och rätt, alltså så här, om man bortser Crosby, så har de ju gjort det med två olika upplagor också.
Jag vet inte. Alltså de har ändå samma kärna.
Ja.
Letang, Crosby, Malkin.
Ja.
Absolut, de har bytt ut hela allting runt om. Men till viss del så har ju... Nu har vann ju inte Tampa 2015, men jag menar... De har ju ändå liksom... Fast å andra sidan har de ju lyckats behålla så många av sina breddspelare. Det är på ett imponerande sätt att de här spelarna som Killorn och Palat fortfarande är kvar. Men till stor del så har de bytt ut mycket av det laget. Jag menar... På den tiden var ju Ben Bishop första målvakt, till exempel.
Okej, så ja, svarar du på att Tampa vinner och att de då är lönetagserans bästa lag?
Ja, alltså det är så här, vinner, det är ju jätte, alltså det finns ju sjukt många bra lag i ligan, men jag tror på det mycket mer nu än jag gjorde inför säsongen på grund av hur de har sett ut i höst.
Och sen nummer två här då, för att knyta ihop säcken i det här extra insatta avsnittet. Viktor Hedman, att det börjar snackas om att är han inte där uppe topp tre av svenskarna i NHLs historia?
Nej, jag tror att historiskt sett så har vi alltid haft svårt att uppskatta spelare mitt uppe i det. Om vi tar Erik till exempel, ett bra exempel. Bröderna Sedin tycker jag också. Alltså det var ingen när de var, det känns som det var först när de började bli 35-36 som folk insåg att oj vad sjukt det är att de var så bra för 5 år sedan. Jag tror att men däremot så kommer man kunna argumentera för det.
Men så här då, att det ger honom ett arv som gör det möjligt för att fikarasterna 2025 utgörs till stor del av okej, okay, är Hedman 4, 3 eller kanske till och med 2?
Ja, alltså jag gjorde det här förra året när Victor fyllde 30 och jämförde att, alltså meritmässigt så är det ju egentligen bara Peter Forsberg skulle jag säga som var före honom klart vid samma ålder. Jag menar, Lides var 31 när han vann sin första Norris till exempel, och sen kanske han borde ha vunnit någon tidigare också.
Jag häpnar lika mycket varje gång jag hör det, även fast jag liksom vet om det i flera år, men att jag vetat om det i flera år, ja, sen han vann första, men att vara 31 år och sen vinna, vad är det, 7 efter det?
Alltså. Men där undrar jag om röstningen är också så här, hur röstningsprocessen gick till och sånt där, men så här, poängen är att Lidas är, ja, men det är ju vad det är liksom. Alltså det är en helt sinnessjuk.
Kan man få en för lång och trogen tjänst, men att få 7 efter 31?
Men jag tror att han skulle haft några innan.
Ja, du tänker så, ja. Okej.
Okay. Summa summarum så är ju Lidas, alltså det är, man ska aldrig säga aldrig, men jag kan liksom inte tänka mig att någon ska komma upp i det han har gjort. Alltså det är en helt sinnessjuk karriär. Det är ju, jag har aldrig sett Bobby Orr spela, men ser man vad han gjorde liksom, så tror jag aldrig att, alltså, det finns, han måste vara nummer ett. Men Niklas Isum kan ju vara den näst bästa backen i den här historien.
Och ja, jag tycker att vi återkommer till det här samtalsämnet längre
men,
fram.
Men det är okej. Okay. Absolut. För mig är det ju, ja, det är Lidas, Poppa. Sen, jag brukar ha svänga mellan Börje och Henke Lundqvist som min 3 och 4 när vi
så
pratar om
det. Kontroversiell är det att du inte nämner Sudden.
Jag tycker inte att Suddens NHL-karriär är, och så här, återigen, bara för att förenkla det väldigt mycket, Sudden har aldrig, Börje och Henke var under flera år den bästa spelaren, en av de bästa spelarna i världen på sin position, en topp 3 spelare på sin position utan snack. Och med all respekt för Mats Sundin så vet jag inte om han någonsin var en topp 3 center i NHL. Sen har ju Sudden en extrem, alltså det är så mycket liksom X-faktor med honom, alltså sättet han att vara kapten i Toronto under så många år, att vara ett ganska mediokert lag med ganska mediokra kedjekompisar under stor del av karriären, och återigen att han liksom kom upp i så stora totaler, att han kom upp över 500 mål och allt det där.
Diskussion för en annan gång.
Ja,
jag.
Men min poäng där, oavsett vad, om du börjar titta på en Conn Smythe, du tittar på Norris 2 Stanley Cup, alltså återigen, han kommer ju nästan garanterat att vara Norris finalist och jämför 6:e året i rad, då börjar du närma de där grejerna. Du börjar, om du jämför dem med Börje och Henke liksom, att okej, okay, det titta på dem är att det här är spelare som har varit eventuellt den bästa spelaren på sin position på toppen av sin förmåga. Börje var väl 2 Norris 2 gånger. Henke var den västerna, kanske borde ha en till. De var det under en 10-årsperiod. Vilket är otroligt imponerande att hålla den nivån så länge, mer eller mindre. Och där tycker jag också att då, om vi pratar om Sudden och X-faktorer, så har också det med Börje. Jag menar, det behöver inte ens prata om hans X-faktor. Och samma med Henke. Men med allt det sagt, det är klart att du kan börja jämföra vad Victor har gjort med vad de här har gjort. Och sedan handlar det ju återigen om att komma upp i, alltså, i volym, för det är ju också, alltså, extremt imponerande om du kollar på till exempel Alfredsson och Sundin som inte hade samma peak som vissa andra svenska spelare, de har gjort under så många år, är ju också extremt imponerande. Och det är alltid en evig debatt för mig när man ska värdera sådana här spelare. Det är väldigt svårt om man ska värdera peak kontra kvalitet över tid.
Ja, och sen har vi det där med status också. Men vi tar det här kanske längre fram i NHL Puls historia. Who knows? Det kommer bli fler avsnitt under 2022 än 2021. Det kan vi i alla fall lova, i alla fall Jonta.
Ja, absolut.
Hur kristallklar var min spåkula?
men den var väl inte jättedum ändå. Det känns som jag håller med om det mesta, eller?
Ja, kul. Ja, jag tror att jag hade ett eller två nej på totalt 7 påståenden då.
Mm.
Så helt okej procent kan jag tycka.
Mm. Och lite fekt kanske.
Ja, du tycker att det inte var någon som stack ut?
Nej, det var ingen som jag rasade mot.
Nej, det var väl Bostons förfall där då. Så kanske som jag hörde att du grymtade lite.
Jag vet inte om det var ett ras.
Ja, du, tack för den här gången. Vi kallar det här nyårsavsnittet 2022 då, trots att vi är en vecka in på det nya året.
Ja.
Ja. Okej. Tack för den här gången, Jonta. Kul att du var med igen.
Tack själv. Tack till alla som har lyssnat.
Tillbaka snart igen. Vi får se om vi går tillbaka till det mallade upplägget eller om du kanske blir lite mer.
Vi gillar ju de här. Gillar vi inte de här utsvävningarna? Vi pratar om nyårslöften och julklappar och sånt där.
Jo, typ. Absolut.
Vad fick du julklapp i år? Fick du något roligt?
Jag fick ett par skoterhandskar och en Google Nest.
Yes! Funkar det på Linus, funkar på dig.
Jaha. Alltså det där är inte så kul.
Nej. Det är fruktansvärt tråkigt.
Det där är liksom 12 år gammal och skämtar och kommer på liksom att åh, jag är nog först i världen med det här skämtet.
Ja, men alla satt hemma nu bara, han gick på det. Det ser ni. Ja. Nu, där knöt vi upp säcken. Adam är lite naiv.
Ja, det var ju snyggt. Någon slags cirkelslutning. Tack för till alla er som lyssnade på det här avsnittet också. Kan bli att vi kör lite mer spontant och inte lika strukturerat som vi har gjort de tidigare avsnitten. Vi får se helt enkelt och vi vet inte heller när vi är tillbaka nästa gång. Jonta snart i Sverige hoppas jag. Då kanske vi sammanstrålar och ses för ett nytt NHL Puls avsnitt. Eller får vi sitta på länk som vi har gjort de senaste avsnitten här.
Oj, nu kanske jag borde göra reklam. Jag ska ju kommentera på söndag.
Ja, men gör det. Kasta ut det så lite snabbt.
Dallas & Louis söndag kväll. Klockan 8. Jag och notan. Jag landar ju från Kanada på lördag så att kan bli en lite halvgroggy insats, men det, då har man ju notan som en trygg, stabil hand som rattar det där mål. Så att det blir nog bra.
Mm. Känns, notan känns liksom trygg i alla former på något sätt. Då skulle man vara ute på krogen med honom så ska jag vara väldigt bekväm med att han skulle vara liksom på sidan. Alltså nu är jag ju, har jag ju sambo sedan många år tillbaka. Men att ha notan som wingman, det kan ju du i alla fall föreställa dig som singel, Jonta. Det hade ju varit något.
Ja. Jag vet inte vad jag ska göra med den spaningen. Absolut.
Jag tycker att den har någonting.
Mm.
Ja, vi får lista via Play-profilen som passar bäst som wingman för någon gång. Vi avrundar nu och säger tack och hej och på återhörande. Kul att ni lyssnade. Bye bye.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.